Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker. Intervjuer med intressanta personer. Men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget. Cato Lane är fotograf och född i Nordnorge men har bott i Sverige sedan 80-talet. Han har fotograferat Astrid Lindgren, Herta Müller, Thomas Tranströmer, Ulf Lundell och många, många andra. Genom sin kamera har han bland annat dokumenterat människor på flykt, överlevare från förintelsen, men också ryska balletten i Paris. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Hur är livet?
Jo, det är bra. Fast jag har ju brutit benet. Och det är ju inte så bra. En olycka på stan. Halkade. På underliggande is. Snö. Så jag tror jag ramlade uppe på foten. För att det bara small till. Och då låg jag det helt hjälplös. Och jag hörde liksom folk runt omkring mig säga, ja, vi måste ringa ambulans. Och så jag hamnade på SÖS. Men nu, jag var där 3 dagar, sen åkte jag hem. Så nu går jag hemma här och
Haltar.
Försöker liksom hitta på något att göra här på dagarna.
Jag kan berätta att det är lite mindre is ute just nu idag.
Ja, här ser det ju plusgrader nu ett par
dagar. Ja, det droppar så snart kan jag börja hoppa ut igen. Men som sagt, vi tänkte, du är ju fotograf och fotograferat mycket i ditt liv. Mm. Men du föddes i Nordnorge i Båtsfjord.
Ja, precis.
Hur var det att växa upp i Båtsfjord?
Ja, alltså man visste ju ingenting om hur saker och ting var bortom berget där vi bodde. För att man hade ju ingen tv på den tiden och man lyssnade på radio kanske. Men jag upptäckte ganska tidigt att i och med att min far, han hade ingen fiskbåt och han ville flytta därifrån. Alltså att hela familjen ville flytta därifrån egentligen. Och den tiden jag bodde där så var det ju en längtan till att åka runt i Europa. Längtan att åka till England och gå på rockkonserter. Det var ju det liksom. Och sen kom ju sommaren då med det här midnattssolljuset och då solen aldrig gick ner och väldigt många kom hem som hade flyttat därifrån. Och det fanns ju ingen högskola, fanns ingen utbildning, fanns ingen möjligheter att kunna bli någonting där förutom bli fiskare på sin pappas båt. Som väldigt många blev och också de ifrån min gamla klass. Men vi var väl också kanske 70% som gick i min klass flyttade därifrån på grund av att de ville studera och komma sig vidare. Oftast var det Tromsö där, som var den närmaste storstan där, kan man säga.
För man tittar på kartan så ligger ju väldigt långt upp norr om man säger. Det ligger nästan väldigt nära, det är norr om Finland.
Ja, det är norr om Finland och det är faktiskt norr om Murmansk också i. Det är helt intill ryska gränsen. Så det är väldigt, väldigt långt norrut.
Och du pratade om midnattssol. Så solen, det var ljus hela tiden. Samma sak måste det ha varit mörkt hela.
Ja, de fick nu den 12, tror jag det var 12 februari så kom ljuset tillbaka där uppe.
Så det har varit mörkt?
Det har varit mörkt sedan i november, tror jag det. Så jag måste också säga att det som gör så att det finns ljus där, det är ju då norrsken och snö och månen lyser upp. Så att det är inte total mörker liksom sådär. Men vi har ju heller inte haft sol här på 2 månader. Vet du hur det är liksom, hur det har varit här i Stockholm? Eller att det är en väldigt deprimerande period och så är det ju ännu mer där uppe med de här vinterstormarna och isoleringen ifrån båttrafik, flygtrafik och och vägen över berget liksom för att komma till nästa stad eller komma bort ifrån.
Men hur många var det som bodde i Båtsfjord?
Det bodde cirka 2000. Det har varit mellan 2-3 tusen har bott där konstant. Och det här är ju liksom en liten så här fiskeby. En slags Klondike-område där väldigt många fiskare från södra Norge kom för att fiska skrej och när kom när sillen kom liksom. Fisken kom ju i stora stim från ishavet så kom den ner och då var ju fiskebåten redo för att fånga de här igen, kan man säga.
Men dina föräldrar, vad jobbade de med?
Ja, min pappa, han jobbade, tog emot den där hurtigruten som som gick från Bergen till Kirkenes. Han jobbade i hamnen, tog emot den här, vad heter det? Ja, alla varor skulle levereras på den här platsen. Och så. Mm. Och min mamma, hon hade ett litet härberge, ett litet pensionat som hon drev. Och jag sprang runt där och lekte kung på fjälltopparna.
Fanns det många barn att leka med?
Ja, eller vi var ju, alltså när jag växte upp, det här var ju, jag är född 57, så det här var ju efter kriget, långt efter kriget, men det började bli en väldigt, folk började få pengar, folk hade byggt sina hus och det var lite välstånd och befolkningen ökte och det var, jag ska säga, jag var ju den första så här babyboomen som kom, så vi var ganska många, men vi var bara A- och B-klass liksom, okay. Med cirka 20 stycken i varje klass i hela samhället. Så det var inte så många, men...
Mm. Vad hade du för intressen som barn då?
Det var bara musik.
Hur då?
Jag lyssnade på LP-skivor. Man importerade från England, man köpte liksom skivor. Och man klart att lyssna, man klart att få in Radio Luxemburg och BBC och en som heter John Peel, klart att man får in på radioen så här med, du vet, så här vågor, det är ganska häftigt liksom. Det, ljudet försvinner och så kommer den tillbaka och så, vad heter det här bandet? Det här var ju jävla bra band, tänkte man så här, och så försvann ljudet igen.
Men du spelade inte själv något instrument?
Nej, jag var lite trummis ett tag, men jag upptäckte, det var inte min grej riktigt. Sen, alltså det var ju, vi hade ju ingen lokal. Nej, men alltså det var ju mer bara en sån här, bara för att hitta på något att göra och sådär. Jag tror väldigt många börjar med sport, man har hållit på med så här innesport, handboll och simmade och simtävlingar och brottning och sådana där grejer var det väldigt...
Och du höll inte på med någon sport?
Jag hållit inte på med någonting sånt där. Jag gick lite skidor och sådär. Men...
Du lekte kung?
Ja, jag var heller ute och letade roliga stenar och gamla dynamitgrejer från andra världskriget.
Fanns det mycket rester från kriget där uppe?
Ja. Alltså hela det här området var ju ockuperat av tyskarna, eller hela Norge var ju ockuperat av tyskarna. Quisling tog ju över makten i Norge. Och det här var ju så nära in på ryska gränsen, så att när tyskarna pressade sig in mot Murmansk så blev de ju tillbakapressade av ryssarna. Och i och med att de blev pressade tillbaka så brände de allt. Så alla hus där i Båtsfjord brann ner. Det fanns ett par fiskebryggor som var kvar. Men alla samhällen försvann. Liksom. Så att det är därför... Och alla blev tvångsevakuerat därifrån också. Och skickade söderut. Så hela landsdelen var tom när ryssarna kom in i Norge där. Sen efter kriget så byggdes ju upp. Alla platser byggdes upp igen på ett... Så det är väldigt, man kan säga, alla hus som är där uppe är en standard. Alla ser likadana ut, kan man säga. Okay. Efterkrigsarkitektur.
Jag tänker, men det är ju väldigt, väldigt vacker natur där uppe också.
Ja.
Gud. Enormt vacker natur.
Ja. Det var ju också något man var med på så här, på jakt, ripjakt. Och man var med sina föräldrar. Man var ju tvungen att åka med sina föräldrar upp på fjället och köpa ren kött och Man var ju liksom en del av hela den här, vad ska man säga, alltså, människorna där uppe, de lever ju väldigt nära naturen, både när det gäller mat och kultur, att man äter det som finns, alltså säsongsmat. Just den här månaden så är det väldigt mycket sill, så där äter vi mycket sill. Mm. Nästa månad så är det torsk. Och sen slaktar de ren, och då äter man mycket renkött.
Mm.
Så där lever man. Men alltså det här var ju i min barndom. Sen har ju Coop kommit, och det har ju liksom mer centraliserat allting.
Hamburgerkedjor
och korvfabriker och sådär. Så det är ju, det här var ju liksom, du pratade om, eller frågade om min barndom. Mm. Och så, det här är ju barndomsminnen liksom.
Men fotograferade du mycket som barn?
Ja, alltså min pappa, han är ju gammal sjöman, och min syster, hon åkte ut också till sjöss. Och hon och hennes pojkvän kom hem, och de köpte kamera till mig i Japan. En slags polaroidkamera som jag fick, som jag började ta bilder med.
När var det då?
Det här var ju 70-talet.
Mm.
Och sen fotograferade jag väldigt mycket, för jag fick ju också vanlig kamera och köpa film, det var ju inget problem.
Mm.
Men jag vet inte, bilden var väl inte något speciellt, men det var väl mer det att man gillade det här med att ta bilder.
Mm.
Det var ju för jag kom till Stockholm att jag upptäckte fotografin, kan man säga, på ett mer vuxet sätt.
Men gick du på gymnasium uppe i Nord-Norge?
Ja, men det var det. Vi flyttade från där. Mina föräldrar, som min pappa, han fick pengar från något som... Han hade varit krigsseglare, så att han fick ju ingen lön under de här åren som Norge var ockuperad. Så de här pengarna fick de typ på 70-talet.
Ja.
Från norska staten. Och då bestämde vi att vi skulle flytta söderut. Så då flyttade vi till en stad som heter Fredrikstad, som ligger mellan Oslo och Göteborg ungefär. Så jag kom ju ifrån den här lilla byhålan ner till en storstad med trottoar och asfalt och rulltrappor och så. Mm. Så det var ju en stor så här kulturkrock för mig.
Hur kändes det?
Jag tyckte det var så häftigt. Alltså man hade ju den här drömmen om att komma bort, och jag kom ju bort. Mm. Kom därifrån. Och det här var ju den tiden då man kunde köpa Interrail, man kunde åka tågluffar runt Europa. Så att det var ju första gången jag började med Interrail, så var jag på och köpte biljett. Mm. Så man reste ju hela somrarna liksom.
Men ni flyttade ner till Fredrikstad. Fredrikstad. Och sen efter Fredrikstad?
Fredrikstad. Det var så att min tjej som jag var ihop med då, hon hade kommit in på en konstskola i Stockholm.
Mm.
Mejan. Basis heter det, basis. Och så säger hon till mig att han behöver, det är väldigt lätt att få jobb på Karolinska i Stockholm. Att försöka komma över till Stockholm eller flytta dit. Jag var ju mitt i min, jag kom ju inte in på gymnasiet, jag gick på så här yrkesskola, så jag blev utbildad murare istället. Så jag var ju mitt i min utbildning, jag skulle ta mästerbrevet och bli riktig murmäster. Men jag stack till Stockholm istället. Jag tog en buss och så...
Kom aldrig tillbaka.
Och det var ju lite så också. Jag skulle bli inkallt i militäret. Och jag var ju så här militärvägrare. Så jag fick ju inte komma tillbaka till Norge på 5 år. För annars skulle jag bli haffad av polisen.
Mm.
För att jag hade vägrat militär. Och även den här civila tjänstgöringen man tar istället för militärtjänst. Mm. Men jag åkte ju hem på helger då. Men det blir mer sällan och sällan att jag åkte tillbaka till Norge. För jag trivdes så bra i Stockholm från första dag. Liksom.
Och vilket år flyttade du till Stockholm då?
81 till cirka 80-81 kom jag hit.
Och du trivdes direkt i Stockholm?
Ja. Och jag fick bostad. Jag bodde på Karolinska, fick jobb som städare i en kulvert där på Karolinska sjukhuset.
Mm.
Sen hamnade jag så småningom på något kurs ute i Jakobsberg och blev sjukvårdsbiträde.
Mm.
Och hamnade upp på plastikkirurgen där jag jobbade i ett par år.
Men det kan man mura ansikten om man säger.
Ja, precis. Men det var ju lite så där. Jag jobbar ju med cancerpatienter. Jag kommer ihåg, jag hade ju Tage Danielsson som... Så jag tvättade hans sår varje dag med så här pinsett. Han hade ju en jättecancer på ryggen.
Mm.
Så det var ju nästan som att hålla på med cement.
På dagen. Men fotograferade du?
Ja, då började jag fotografera. För att det fanns ju gallerier, det fanns utställningsställen. Modern museet fanns ju, eller finns ju fortfarande. Så det fanns möjligheter. Jag blev liksom så tagen av fotografiens värld, kan man säga. Mm. Och det var ett ställe i Gamla stan, Camera Obscura, som ställde ut Richard Avedon och alla de här stora amerikanska fotograferna. Och också Josef Kaldelka och de här östeuropeiska fotograferna som var så fantastiskt bra. Så då började jag liksom och tänkte att ja, men det här vill jag hålla på med. Jag upptäckte ju ganska fort att det här var min grej.
Mm.
Så blev jag vän med en som heter Hatte Stivenius, som var fotograf och som var väldigt, och jobbade på ETC och reste runt och tog fantastiska bilder och så vi blev kompisar och han blev en slags mentor för mig. Och guida mig in på rätt väg liksom. Mm. Lite mer så där. I och med att jag gillade också rockmusik, eller på den tiden mer punkmusik, att jag åkte ut till Rågsveda och åkte runt och fotograferade på rockställen.
Mm.
Och Hatte var också där, men fast han jobbade ju liksom på, jag minns inte om han jobbade på Slag eller något, men det var ETC. Och han är ju fortfarande idag en av de absolut bästa rockfotograferna som vi har haft i Sverige.
Mm.
Så på den vägen är det. Men jag sökte ju in på Nordens fotoskola. Jag tänkte, hit ska jag ju, här måste jag ju gå. Jag måste ju gå, ha den här fotoutbildningen. Men jag kom aldrig in. Och min tjej som jag var ihop med då, hon blev gravid. Och då tänkte jag att shit, nu måste jag ju försörja.
Mm.
Nu blir jag familjefar här snart.
Mm.
Och det att flytta ut till Biskops-Arne tyckte inte var så en bra idé. Jag pratade med lite av dem som bodde där ute.
Biskops-Arne, där låg den där fotoutbildningen.
Ja, precis. Mm. Nordens fotoskola.
Mm.
Så då utbildade jag mig till tryckare istället. Tumba och tryck gick jag i utbildning. Så jag blev tryckare och jobbade på Bonners tryckeriet, jag jobbar med djuptryck och vad heter det här trycket? Det heter offprint, det heter ja, det är inte djuptryck i alla fall. Så vi gjorde ju alla de här tidningen L och vår bostad och vad det var.
Och det och massa med murar det här, det murar, blir tryckare också, det är viss samma linje kanske.
Tycker. Ja, det är lite sådär, men samtidigt så var det ju, det är ju riktig yrken sådär. Och ja, du fick ju hyfsat betalt. Och... Men så var det så att Grafiska fackförbundet hade upptäckt mina bilder, så de tyckte att ja, men om du börjar jobba för vår tidning och ta bilder på tryckerier runt om.
Mm.
Och då hade jag fått tag i en kamera, en sån här Rolleiflex, som man tittar ner i, man tittar ner och så går bilden ut så det är väldigt, och så är det spegelvänt, lite bökigt och ingen ljusmätare är det. Men jag lärde mig det här med ljuset och mörket som fanns i tryckerier och sådär, och i och med det så blev det att jag behövde nästan ingen ljusmätare, jag kunde nästan bara ha fingret i luften och säga bländar 8 liksom. Mm. Så det blev en slags min egen skola.
Mm.
Och så jobbade jag lite med teater som teaterfotograf ute på Enskedespelen under ett antal år. Där det också var svårt med ljus, det här med röd scenbelysning och du vet, det flyttade från blått till rött och de här färgskalen gjorde så att det var svårt liksom att jobba. Men jag blev väldigt duktig på det här med att jobba med svartvitt och så kunde tyda vad man ska ha för bländare så att det inte blir underexponerade och överexponerade bilder.
Mm.
Så det blev min skola, det blev min Nordens fotoskola att jobba på fotograf på tryckeri och med teater.
Mm. Och sen så, sen, hur blev det sen då? Du, när började du fotografera porträtt då? Så var det efter det? För du har jobbat mycket som porträttfotograf.
Ja, alltså det var ju så här. Det här var nästan det. Det var en journalist på Dagens Nyheter, Anders Linder. Han gillade mina bilder för han gjorde ett reportage. Och så ville han ha mina bilder. Och då hade sån här, det här tryckeriet som jag jobbade på, de gick i konkurs. Så jag fick en sån här ALU-projekt på ABF Stockholm. Och de hade börjat med ett sån där heldagsseminarium om svenska författare. Mm. Då hade de Göran Tunström, P.O. Enquist, Astrid Lindgren och vet, alla de här riktigt storkanonerna. Och då fick jag uppgift att ringa till Göran och ringa till P.O. Enquist och Astrid och boka tid och åka hem till dem och ta porträtt på dem. Så det gick ju väldigt bra. Och den här Anders Linder, han fick se de här bilderna. Och så sa, wow, det här är ju något som kulturredaktion på DN kanske vill ha. Mm. Så de fixade en slags intervju. Jag fick komma dit och visa upp. Jag hade typ 10 bilder på de här som jag hade tagit bilder. Och så hade jag lite teaterbilder och sådär. Och de tyckte att det här var liksom något annorlunda. Och mycket är väl kanske det att jag gillar ju att plåta väldigt mycket rockband och det här, låt säga, kulturgrejen var ju väldigt lite, det är lite det här finkulturella, och det jag fotograferade författare på den tiden var ju väldigt den stora författaren som på en piedestal. Det här att fotografera uppåt, det var hela tiden det här. Det här, den stora, vet du, som står där som en staty nästan. Men jag tog ner dem, jag försökte fotografera dem på ett helt, när vi sitter och dricker kaffe i köket liksom, och ta den down to earth. Så att vi, så bilden blev lite annorlunda än vad de hade sett tidigare. Men det var ju liksom, DN tyckte det här var väldigt häftigt och nytt och så här, men förlagen tyckte inte det här var så kul. Så att men jag jobbar nu bara på, och varje bild jag skickade till DN, det var ju så på den tiden jag gick upp till redaktion med pappers. Hade ju gjort bilderna i mörkrum och så där.
Mycket mörkrumstimmar har du lagt ner.
Och massor.
Och då kom du upp med bilderna där och så fick de.
Ja, så ser jag, här är 3 bilder på P.O. Enquist, här är 3 bilder på Göran Tunström. Och jag fick en lista av vilken författare som var aktuell under nästa termin då. Och då fick jag en lista, den och den och den och den ska du fotografera, för de ska du göra lite extra kring liksom. Och att den på något vis visste att det här, alltså de här journalisterna hade ju, de fick ju läsa de här böckerna, manuset, långt innan boken kom ut. Så den visste ju att det här, oj, nu kommer Göran Sonnevi med en bok. Då måste vi ha bilder på Göran Sonnevi. Ja, vi skickar Kata ut till Jakobsberg. Liksom. Han får ta lite bilder på Sonnevi. Och i och med att jag är liksom, kommer där, jag bryter på norska och jag har liksom inte något. För mig är det ju trevliga farbröder man åker hem till. Så hade jag liksom inte det här. Dels hade jag aldrig läst deras böcker. Jag visste väldigt lite om dem. Jag började med Tunström, att jag började läsa alla hans böcker innan jag skulle hem till honom. Men jag gav upp det ganska fort, för jag tyckte det där var ju väldigt jobbigt. Så jag tänkte, nej men jag är mig själv. Och en som är författare, de letar ju efter historier, de är ju storytellers. Så alltid frågorna jag fick av dem, det var ju liksom min dialekt, Norge, oj, var kommer du från? Kan du berätta mer om som du gör nu, liksom? Mm. Så jag berättade liksom, och så tog jag mina bilder och de tyckte att det var en trevlig timme liksom, det var något nytt för dem. Så på det sättet så rullade det på.
Så du köpte DN och tidningen in. Men sen så blev det mer att förlagen började köpa,
ja,
in dem där.
Ja, förlagen började, för att författarna vill ju själv bli plåtade av mig, för att jag tog lite annorlunda bilder. Dels var det att jag jobbade med stor träkamera och så här. Och någon var lite suddiga, någon var lite så här blurrig, lite mycket korn i bilden. Det var inte de här supersnygga med blixt i ansikte bilder som de var van vid. Men jag lärde mig ju liksom att okej, förlagen, de får få de där snygga bilderna. Och så kör jag lite egna bilder till Dagens Nyheter och Göteborgsposten som jag också jobbar med. Så när jag kom upp till, och det var författarbesök, Paul Auster, Susan Sontag och alla de här stora som kom till Stockholm på deras hotell, suite, så tänkte jag först att det är alltid svårt när man börjar med någonting. Och jag upptäckte, jag satt ju tillsammans med de andra pressfotograferna från Svenskan så ute i rummet och väntade på sin tur. Så tänkte jag, men jag ska ta min storformatskamera när jag kommer in. För jag upptäckte att det fungerade väldigt bra, för att de blev så imponerade och att oj, nu blir det annorlunda bilder. Det här är inte en Canon digital. Nej, så säger vi ska inte ta så många bilder, bara ett par stycken så här. Och så var det att det var ju långa exponeringar, var kanske 1-2 sekunder exponeringstider, så att jag bad dem bara sitta helt still och titta rakt in i kameran. Paul Auster liksom så här. Så han fick sitta nästan 2 sekunder helt, du vet, hans blick blir så stärkt. Så jag fick ju en annorlunda porträtt än vad de här som jobbar för Svenska Dagbladet, som jobbar med digitalkamera och kom ut med 100 bilder från en kvart. Vi fick typ en kvart eller 20 minuter nu var inne där och fotograferade. Så då började jag alltid med att köra storformatsbilder. För då tyckte de att det här var annorlunda. Och sen tog de sista 10 minuterna och körde digitalt. Eller vanlig analog då. Till förlagen. Så jag kunde få full potta. Jag kunde tjäna både på förlagen och Dagens Nyheter. Så Dagens Nyheter blev en slags min lilla lekstuga. Liksom. Att jag skickade bara in en bild. Jag kunde själv tycka att den här var ju hopplös. Alltså, den här bilden. Men så kom den i tryck. Så tänkte jag, wow. Det är liksom som att sitta hemma och skriva en dikt. Så man har 15 dikter i en byrålåda. Och så skickar man in den. Och så blir den publicerad i 80-tal, 90-tal. Eller DN eller någon kulturtidskrift. Då blir den plötsligt, då lämnar man den här bilden eller den här dikten till en resa till de betraktarna som är på andra sidan. Liksom. Att de bedömer den här bilden eller den här texten som man har skrivit. Så att för mig blev det liksom en slags, det blev en kick det där med de här bilderna. Och på den här tiden var det ju tabloid, så det var ju stor. Arken var ju så stora liksom.
Jag tänker också, sen började du även fotografera Nobelpristagare också.
Ja, det var ju i samma resa kan man säga. Det är ju det att jag tyckte det var att jag fick, och sen var det ju det att det var Nobelpristagare, och jag hade ju fått ett namn bland dem i Nobelinstitutet och bland förlag och sådär. Så jag ringde till, jag visste ju vem som var förläggaren för den här Nobelpristagaren. Så jag ringde ju direkt till honom och sa att om det gick att få en kort stund och ta de här bilderna. Ja, vi fixar det, säger han. Liksom. Så jag fick komma liksom, kanske på en middag, eller att den här Nobelpristagaren var på ett privat event hemma hos en som hade översatt böckerna till svenska. Eller alltid någonting som... Så att jag fick lite annorlunda Nobelpristagarbilder.
Kom liksom lite närmare.
Ja,
på.
Precis.
Inte bara den här klara.
Inte bara det här presskonferensbilden liksom. 13 stycken fick jag till slut.
13 Nobelpristagare har fått
det. Litteratur. Det är väldigt stolt.
Vilken är du mest stolt över?
Oj. Ja, du, det var en häftig fråga. Nej, men alltså den som har varit starkast för mig, det är Herta Müller faktiskt.
Varför?
Dels var det att jag åkte till Berlin. Jag fick åka till Berlin och få fotografera henne, och att jag fick umgås med henne en hel dag. Och vi blev väldigt goda vänner. Och hon berättade jättemycket om sitt liv. Från Rumänien. Jag hade också varit och rest mycket i Rumänien. Och sådär. Och sen var det ju efteråt när hon kom till Sverige. Så var det alltid att jag blev bjuden på hennes middagar. Och det enda hon sa till mig, det var det att du tog såna bra bilder i Berlin, så vi behöver inte fotografera. Vi är vänner och så kan vi dricka vin och ha det trevligt. Så allt det här med bilder, det lägger vi på hyllan. Liksom. Och jag tycker det var så bra. Liksom.
Bra att dricka vin?
Bra att dricka vin och inte ta bilder. Liksom. Att jag kunde vara privatperson med. Jag var inte där som en journalist eller pressfotograf. Liksom. Så jag tycker nog att för jag fick en så bra kontakt med henne. Det är väl det som... Så fortfarande idag om hon är i Stockholm så brukar jag alltid bli bjuden på hennes middag och sådär.
Trevligt.
Ja.
Av alla dina porträtt du har tagit, vem känns det som du är mest glad över där? Är det också Herta Müller?
Nej. Alltså det, där, det är ju lite epoker sådär. Jag kan säga så här att... När jag skulle fotografera Astrid Lindgren så var det ju väldigt speciellt. Dels att få hennes telefonnummer 46 23 64 eller någonting sådär. Jag kommer ihåg det.
Hon heter på Dalagatan.
Ja, Dalagatan.
46 eller något sådär.
Ja, precis. Ovanför Vasahof där. Mm. Så tänkte jag, min son han älskar Astrid Lindgren. Men han fattar inte riktigt det här med att det fanns en författare som har skrivit de här böckerna. Men han följde med mig i alla fall. Så vi åkte hem till Astrid Lindgren och så gick vi runt i Vasaparken där. Och jag såg ju liksom mammor runt. Hon gick arm i arm med min son. Och mammorna som pekte på Astrid Lindgren och satte sig in och bara, titta där går Astrid Lindgren. Och barnen tittade lite på den där gamla tanten och sen fortsatte de att leka liksom. Mm. För de var det liksom mycket... Och så var det med min son också, att han fattar inte... Han kan gott läsa boken och bli fascinerad av Ronja Rövardotter liksom. Mm. Men själva den som har skrivit boken betyder noll liksom. Mm. Det är inte något viktigt. Så vi hade ju lite roligt så där med... När vi skulle träffas och så där, för att jag heter ju Kato då. Och
just.
Så säger hon till mig, ja... Vi får komma på torsdag, säger hon. För då ska jag gå och göra mig fin i håret. Nej, gör mig inte fin i håret för din skull. Jag gör det för att jag gör det alltid på torsdagar. Men det passar bra också bildmässigt. Och du heter Kato, hoppas du har ett hjärta av guld. Ja, gud, säger jag. Jag tänkte liksom på den onda Kato. Så.
Mm. Riddare Kato, eller vad?
Ja, riddare Kato. Inte den onda. Han var ju ond. Mm. Men vi fick ju en väldigt fin kontakt liksom, i och med mitt namn, och man har ju haft lite tur. Det är ofta sådär, så tror jag det är för journalister också, det här. Man måste hela tiden hitta en ingång i möten innan man intervjuar någon. Man måste försöka fånga någonting för att få den här personen att berätta liksom. Mm. Och så tror jag det är med, för mig också, när man ska fotografera någon, man åker hem till en person för att ta porträtt. Att man måste hitta någonting som kan byggas upp en inte en relation, men en slags kontakt, ett förtroende liksom, för så att hon kan lita på mig, eller han kan lita på mig, att det här kommer att bli bra.
Mm.
För alla är ju nervös när man kommer hem till någon och ska ta ett porträtt, för det är så viktigt. Det kan vara en dag som man är lite såsig och man är lite trött och man är lite hängig. Och så ska man ta den här bilden som sen kommer att åka runt i tidningar i flera år kanske. Mm. Och så får man höra hela tiden att det var en fel dag liksom. Men så är det då oftast de bra dagarna som man har oftast har tur med. Som att de har en bra dag och att det blir en bra bild.
Mm. Vilket år var du hemma hos Astrid Lindgren förresten?
Det var 95 tror jag det var. 95-96.
Och vad hade du för ingång på henne med en riddarkator?
Ja, det var det som jag
hade. Det var det du hade.
Sen gick vi runt i parken där och jag tog lite bilder. Och sen gick jag hem med henne. Det var det.
Okej. Träffade du henne flera gånger eller bara
nej,
bara en gång?
Men det var liksom det som den första riktigt så här, alltså Göran Tunström var ju stor, men jag visste inte riktigt vem Göran Tunström var så där. Men Astrid Lindgren var ju så enormt stor. Mm. Och jag hade det samma, det här, du vet, man blir lite skakig så när man tittar in i gluggen och ska ta bilden. Jag hade samma med Ulf Lundell, att shit, här står jag och fotograferar Ulf Lundell liksom. Jag tycker det var så häftigt.
Mm.
Att han tittar in i min lugg här och försöka göra sig märkvärdig och så jag tar en bild på. Mm. det är sån där stor grej kan jag tycka. En slags att möta sina idoler. Mm. Eller hur man ska säga.
Men om alltså, du har ju fotograferat väldigt många, men vem skulle du vilja fotografera helst av alla?
Oj, oj, oj.
Om vi ser både nutid och dåtid genom tiderna.
Oh. Där skulle du ha ställt frågan tidigare, så kunde jag ha tänkt funderat ut lite.
Ja, vi har god tid, gott om tid.
Ja, men det är... Alltså, jag är ju ingen sån här kändisfotograf. Men jag vet att jag fick ett sån här lite... Att folk tyckte att man fotograferade kändisar. Och att det var ett ställe där det stod liksom att kändisfotograf Cato Lane. I och med att man fotograferade kändisar, men de är... Det här är ju kända människor för att de är kända för att de har gjort något. De har skrivit en bok på gott och ont liksom. Och de är kändisar för vissa personer, väldigt få av stora befolkningen. Den stora massan är de är väldigt okänd. Så en som är känd, det är ju en som är riktigt känd. En typ kungafamiljen eller någon som har kamprad eller något sånt där. Det blev en helt annan grej. Då är man kanske kändisfotograf. Så jag hade en sån här... Jag hade så himla svårt... Det är ungefär som man blir kallad för matfotograf. Eller att man är bröllopsfotograf. Och det här med kändiseriet... Jag fick det liksom lite upp i halsen ett tag. Liksom. Och jag tror det därför jag på något vis slutade mer och mer att fotografera... kändisar kan man ska säga. Jag har inte alls det suget nu idag. Men jag måste säga, om man skulle vilja fotografera någon, så är det måste vara någon alltså, man har ju läst en hel del böcker upp genom åren så där. Jag kommer inte på namnet nu. Men det var någon som jag tänkte på. Det är klart Carol Oates skulle varit häftig att få fotografera. Charlie Chaplin skulle vara fantastisk.
Kungen?
Nej. Hans gädda har ju tagit kungabilden som är så fantastisk. Så där är det. Jag kan aldrig bräcka dem. Så
vad är svårast att fotografera?
Vad som är svårast?
Vad är svårast att fotografera?
Överhuvudtaget liksom. Mm. Ja, det måste ju vara mat.
Mat, varför?
Det ska ju se delikat ut på bilden.
Det
måste se lockande ut. Att man vill äta det här. Så det är mycket fusk och sådär. För att få det att se gott ut. Men jag tror faktiskt... Och det att fotografera djur är nu det svåraste också. Hundar, katter och mat.
Men det här du sa också med att du inte brinner på samma sätt för att fotografera... kända människor idag. Vad brinner för att fotografera idag?
Det är det som jag började med, som jag ställde ut på Galleri Axel liksom.
Vad är Galleri Axel?
Ja, det är ett galleri som fanns på Södermannagatan. Bea Tigerhjelm hade ett fint litet galleri. Och jag hade skilt mig, flyttat från Gustavsberg och flyttat till Söder. Och på något vis, jag kände ingen fotografer, jag kände liksom väldigt få av folk som var ute i svängen. Men jag upptäckte ju då Harvest Home, jag upptäckte liksom ställen på Söder som jag blev väldigt kär i.
Mm.
Och jag började fotografera, kan man säga, mitt liv. Min egen nyfikenhet. Och började fotografera mina nya vänner som jag fick efter att jag hade flyttat till Söder.
Mm.
Så, och det hade jag ju då visat de här bilderna för på Galleri Axel och fick ställa ut det här. Frank Wild Years kallade den här utställningen för en Tom Waits låt.
Mm.
För jag tyckte att den tiden i mitt liv var väldigt vild och jag bodde runt överallt liksom. Jag tror jag hade andrahandslägenhet var tredje månad någonstans.
Och det här var 2013?
Ja, där omkring precis. Mm. Så det som jag har gjort är att jag gick in i mig själv och började och fotografera mig själv och det jag gjorde och så där på gott och ont och det blev utställning och då blev det också en slags bekräftelse på att okej, det här jag behöver inte bara ta porträtt att man kan fotografera så mycket annat. Mm. Och det fanns ju många väldigt bra fotografer runt om som jobbade på det här sättet och fotograferade sitt liv som Anders Petersen och runt om i Europa Antoine Degas och det fanns ju massor av fotografer som jag var väldigt fascinerad av. Så jag jobbade på och fick ha utställningar med de här bilderna runt om. Inte har jag haft det på Galleri Axel, men annars har jag ställt ut i Polen, Italien, Ryssland, Sibirien.
Östeuropa mycket då?
Ja, mycket Östeuropa. Jag vet inte varför, men de frågade.
Mm.
Och jag sa ja, visst ska vi ha utställning.
Mm. Och du har haft några andra projekt i samarbete med från Polen?
Jag började för tre år sedan. Jag fick kontakt med Bernd Hermel och han hade en podd om de som hade överlevt förintelsen, Holocaust.
Mm.
Och jag frågade om jag kunde hjälpa honom för att han tog bilder själv. Jag tyckte inte att det var så bra. Jag tyckte de här stärka personligheten behövde bättre bilder. Och jag hade fått tillbaka det här med att jag ville ta straight porträtt. Liksom. Att jag ville börja jobba igen liksom, med edla porträtt. Liksom. Mm. Klassisk snitt. Utan lampor och sådär. Bara använda köksfönstret.
På folk som hade överlevt förintelsen.
Precis.
Röster från förintelsen.
Ja, precis. Som sedan... Först var det en podd och sen blev det ju en bok av det.
Mm.
Så det har väl... Vi har hållit ju på i 3 år med det projektet. Så det var ju en fantastisk resa.
Ja, och väldigt jobbigt också förstås.
Och väldigt jobbigt. Jag var ju med på alla intervjuer och sådär.
Mm.
Och man trodde liksom inte... Alltså först blir man lite chockad. Jag kommer ihåg att jag blev liksom både svettig och nästan illamående. Men alltså det är märkligt hur vi människor kan tycka att ja, men det här var ju inte så farligt. att man lyssnar på den här berättelsen. Samtidigt så var det ju många av dem hade sina barnbarn var ju med och lyssnade på. Så jag tänkte så här att herregud vilken förfärlig historia. Men efter kriget så fick de giftade sig, de gjorde karriär, de hade industri, de var skräddare.
Mm.
De fick barn och barnbarn. Alltså de har ju levt ett helt liv efter det här i Sverige. Nu möter vi dem typ 80-85 år. Många är på hem och några är hemma också. Och att vi frågar om de vill berätta sin upplevelse från förintelsen. För många är det både traumatisk. Och man förstör ju hela deras nattsömn liksom, för att de tycker liksom det här med det jag ska berätta om det här är så starkt för dem själva att de får ju mardrömmar dagen innan vi ska komma hem till dem. För de har inte tänkt på det. Den är ju blockerad, den historien. Och det är därför barnbarnen och barnen är med, för att de har heller inte hört de här historierna liksom. De har inte berättat för sina barn. Så de satt ju runt och gråt och berättade om sin lille gamla farfar som berättade den här dödsmarschen och sina upplevelser, alla syskon och alla sina föräldrar som dog. Så det, och jag är otroligt glad för att det blev en bok av det, för att där finns det liksom en statement, den är liksom i box på något vis.
Mm. Och den boken heter?
Överlevarna.
Överlevarna.
Ja.
Mm. Måste vara ett påfrestande jobb för dig som fotograf.
Ja, alltså som fotograf är det ju, alltså det att ta porträtt på dem var ju väldigt lätt. Du vet, äldre människor, det viktigaste är att de sitter bra. Och det räcker med att de tittar in i kameran. Man ser hela det här i deras pupiller, i deras ögon. Lite tåriga ögon, i och med att de är så pass gamla. Att där finns hela själen, ligger i precis i ögat. Alltså jag tog typ, någon gång tog jag på 5 bilder. Så att säga, det räcker nu. Jag fick den här blicken. Man behöver inte att få honom att byta skjorta eller få honom att stå vid en någonstans eller göra någonting. Det räcker med att han bara tittar rakt in i kameran, så har man bilden. Man vill inte plåga dem heller.
Det blev en fotobok. Har du gjort fler fotoböcker?
Ja, gud. Jag har gjort en 6-7 böcker.
Okej. Okay. Vill du berätta om de andra?
Alltså många av de här böckerna är ju en slags beställningsböcker. Jag gjorde en bok om Naturhistoriska museet i Göteborg. Jag plottade skelett och benrester och sådär, som jag tycker var otroligt fascinerande. Man har ju alltid en dröm om så här, och kommer på Naturhistoriska museet och få fotografera saker. Och jag fick det i Göteborg. Så det var en sån här pojkdröm. Och jag var ju sådär, jag bara pekte på ett djur och så kom de med vita handskar och så lyfte de ner det och så ställde upp det med, så det blev en snygg bild. Sen gjorde jag en bok om ballett. Jag gjorde om den ryska balletten och svenska balletten som fanns 1915-1925. Som blev 2 böcker av det. Väldigt speciellt. Han som var formgivare, eller han som skapade hela boken, Charles Corley, han var scenograf på operan och jobbade med Ingmar Bergman och sådär. Så han hade väldigt gamla sådana mannekängdockor i trä som, från NKs lager som han hade fått tag i. Så vi hade de här gamla kostymen ifrån den ryska balletten. Alltså det här var ju modernistiskt. Det här var ju från strax efter revolutionen. Du kan tänka dig hur de såg ut. Och det var noter med Stravinsky hade skrivit. Och Picasso hade målat. Och Chagall hade målat på de här kläderna. Så det var så ädelt. Och det var så, tygen var ju så himla, nästan på väg att, det är som att komma in i en pyramid och hitta liksom tygbitar ifrån någon gammal kung i Egypten liksom. Mm. Så det gör vi 2 böcker om. Och sen har jag gjort en bok om författare som har varit på flykt, som har fått sin fristad i Sverige. Och det är till exempel Svetlana Abrahimovic, som fick Nobelpriset också. Då åkte vi till Vitryssland och gjorde intervju med henne till den här boken. Och det var ju också väldigt spännande, för alla de var ju hotade till livet i sina hemländer och svenskarna tog emot dem. Så de fick bo här och skriva sina böcker. Oftast blev de böckerna en slags tillbakablick hur det var i hemländerna, och det var ju oftast från diktaturstater liksom. Det kunde vara Ryssland, Kina och Vietnam och Östeuropa och whatsoever. Så det var väldigt spännande också att jobba med det projektet. Mycket resor.
Mm. Och framtiden, vad händer härnäst för Cato Lejon?
Ja, gud, alltså, jag håller på med en bok. Jag har ju Alltså boken är, den är klar, men alla bilder är klara. Det handlar om hela min uppväxt i Northern Silence som jag plåtat upp i Nordnorge som jag samlar på mig genom åren. Och det är ju bilder som jag har tagit med polaroider. Jag vandrar upp på viddan och plåtar renar. Och jag fick något stipendium 2007 tror jag det var. Så jag fick resa runt där i inre områden av Finnmark som jag visste väldigt lite om. Här samiska områden. Så det hoppas jag på. Jag håller på med ett franskt förlag och jag håller på med ett norskt förlag och jag håller på med en väldigt bra formgivare som vill göra det här. Och men ingenting, finns ingen riktig kontrakt än, men vi får se. Och sen håller jag på med en bok om Thomas Tranströmer som jag ser fram emot att kunna bli klar med också.
Har du fotat honom också?
Ja, det var så här, jag fick ju som väldigt bra kontakt med han och hans fru Monica. Så jag var ju väldigt ofta ute hos dem på Runmarö. Så jag har väldigt mycket bilder på Thomas när han, på den tiden han gick med käpp. Jag kände han inte innan han fick afasin. Så här väldigt mycket fina bilder därifrån sommarhuset.
År cirkus?
90, också 95. Ja. Däromkring. Och sen har jag försökt att bygga upp det här. Jag kallar det för The Poet and the Baltic Sea. För att han är ju väldigt så där med Östersjön. Och han har ju väldigt mycket kontakter. Dels med Baltikum. Baltiska staten är författare där. Och han hjälper dem med översättningar. Och att han bor på Runmarö. Eller han har bott där. Och hans farfar var lots. Nej, morfar var lots. Så det är väldigt mycket om skärgården och havet. Och jag är också med Barents hav och där, så att jag hittar något kärlek där.
Hitta en ingång där också.
Ja, och sen kom ju covid-19, så att jag tyckte det här var ju perfekt att åka runt i skärgården och neröver på Öland och Gotland och runt. Så jag och en kompis, vi brukar åka på roadtrip runt, så har jag alltid det i bakhuvudet att jag måste ha några bilder till det projektet, så måste jag ha några bilder till det projektet.
Okej. Då tror jag att tacka så mycket för att jag fick komma hit.
Tack. Trevligt.
Ja. Väldigt trevligt.
Hej.